Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Allsvenska podden, det är tisdag. Ja, alltså det är så svårt med veckodagar tycker jag. Nu var det bara en månad. Vi börjar där.
Riktigt låg ribba för svårt, men ja.
Ja, jag tycker det. Alltså, de blandas ihop. Det är som så här veckonummer tycker jag också är jättejobbigt att hålla koll på. Men nog om det. Makota Sahara heter jag. Hugo Månsson med mig i studion precis som förra veckan. Till börja med, hur är läget med dig?
Mycket bra, tack.
Härligt. Och Josip nu med oss återigen efter att ha... Hur gick det med den där Örebrobåten? För det var väl den du satt och lappade ihop här senast?
Jösses vad vi tejpar, kan jag säga. Fy fasen, vi har tejpat hela natten. Det väller in vatten, men vi sitter stadigt i Svartån. Sen om vi närmar oss botten, det är en annan historia. Men det är bra.
Jag tycker vi börjar där faktiskt, för det är ju det som har kommit senast. Vi kan ju bara gå rakt på sak helt enkelt. Till att Örebro Sportklubb, även kallad Sportklubben, nu förlorar igen. De faller mot Degerfors, andra raka förlusten mot ärkerivalen den här säsongen. Hemma på Bern Arena, 1-2, 10 poäng upp till kvalsträcket, 6 matcher kvar. Och då pratar vi lag som ändå knaprar in lite poäng här och var som är ovanför. Det är inga dåliga lag som de jagar, det är inga lag som är på någon sorts frifall. Ja, Halmstad går väl att diskutera deras form absolut, och Degerfors innan de fick de här segrarna de har fått. Men samtidigt, jag vågar nog säga, och många andra har redan sagt det, Örebro SK spelar i Superettan nästa säsong.
Det har jag ju sagt sedan omgång 5.
Ja, men nu kan vi säga det ännu mer liksom bestämt.
Absolut, det är väl bara Josip som har, och jag tror att han innerst inne också alltid har vetat om att de kommer spela Superettan, men att han vill sticka ut och ändå hoppa.
Nej, jag kan inte vara lika edgy som du, Månsson, och sitta och prata om Halmstad Sirius som en fin smakamatch. Nej, men jag har väl börjat förstå att ÖSK med så som det ser ut och så som liksom allting är runt omkring och inne i laget har ingenting i Allsvenskan att göra. Och det ska sägas då att de lagen som är precis ovanför, alltså med Blåvitt inkluderat, Mjällby, Halmstad, Degerfors då framförallt, att om du ser så loj ut i en match som har så stor betydelse på så många sätt och dessutom på hemmaplan, och att du inte ens lyckas uppbåda egentligen 45 minuter bra fotboll, knappt det, för det var bara i sekvenser och delar av andra halvlek som det faktiskt var någonting, så kan nog inte ens Ancelotti eller Mourinho eller valfri demontränare ute i Europa hjälpa dig. Och allra minst då Marcus Lantz, för att det är ett självmordsuppdrag att ta Örebro, eller ta över Örebro i det här läget. Och det som kanske jag ska inte säga att det lite grann förvånar mig, men det som gör mig liksom mest uppgiven är ju då att de som ska verkligen axla ansvaret, de gör det inte.
Nej, precis.
Och det är då liksom alla prestigeskärvningar, jag pratar om Hamadi, jag pratar om Besara, jag pratar om
Moro.
Liksom, Moro, ja.
Jo. Men han är ändå inne.
Han har ju varit väldigt bra, tycker jag.
Nej, det tycker jag inte.
bra.
Han visar ändå någon form av vilja i den här matchen.
Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker det är helt tvärtom. Jag konstaterade efter 25 minuter. Jag menar, ja, hoppas inte att någon från Örebro SK sitter och lyssnar på det. Men jag tyckte inte jag såg alls något att han brydde sig om klubben överhuvudtaget. En av de bredare, alltså stora som spelarna som har potentialen att kunna vara den här giganten som inte ens blockerar någonting. Kolla Visaidis mål, det är ju alldeles för enkelt. Moro står 2 meter bort, står och kör någon halvteckning så här. Nej, det är för svagt, och vi ska inte fastna på Moro för mycket, men jag ser på helt rätt i att det är för många tongivande spelare som är invärvade för att rädda det här laget, som är helt anonyma i stort sett.
Och som i normala sammanhang ska i alla fall kunna uppvisa någon form av vilja. Jag tycker att det, Moro, kan man tycka vad man vill om. Jag vet att kollegor, krönikörer, vi har ju allsvenska panelen här varje omgång, och vissa tyckte att Moro var bland de bättre och vissa tyckte att han absolut inte visade någonting. Jag sanningen ligger väl ur mitt perspektiv någonstans däremellan, men det är samtidigt inte Moro i det läget behöva göra det heller. Alltså, den här truppen har haft ett grundläggande problem egentligen från omgång ett, och det är att majoriteten av spelarna vet inte riktigt vad det är de håller på med, eller utifrån de direktiv de får. Klass finns uppenbarligen, alltså skicklighet och individuell kvalitet och hela den grejen, men får man inte ut det på grund av kommunikation från tränaren, eller om det är andra aspekter, att du inte tror på din spelidé eller att det låser sig. Det kan inte låsa sig 25 omgångar, det funkar inte.
Det är väl den här onda spiralen med självförtroendet som hela tiden blir sämre och sämre. Varje match, varje nästkommande match blir bara viktigare och viktigare hela tiden, och i samband med att då har de här kreativa spelarna som ska göra den här skillnaden, då pratar jag framförallt om Besara och Hamad, om inte de har självförtroendet, då är det väldigt svårt att vara kreativ och göra de här matchavgörande prestationerna också. Nu är det inte bara dem, utan det är hela helheten, och jag tycker om man kollar Örebros hela truppbygge, det ska ju inte vara såklart ett lag, det har vi redan konstaterat för länge sedan, att det ska ju inte vara ett lag som är nere i de här.
Det ska inte vara ett lag som är avhängt på det här sättet åtminstone. Nej.
De ska ju vara i alla fall runt 10:e platsen i alla fall. Och kolla på åldersstrukturen i det. Det är bra, alltså det är en bra mix mellan spännande talanger, mellan tongivande spelare som är i så här 27-28 års åldern, och så unga talanger och veteraner som Nordin Gerzic, Johan Mårtensson och så vidare, Mikael Almebäck. Det är liksom en bra mix där, men det funkar ändå inte.
Nej, men jag tror att alltså, väldigt mycket av det, om du bara ska analysera Örebro utifrån en lagdel, så tror jag att problemet bottnar i att det fanns ingen uttalad anfallare. Efter, alltså, Hymmet stod man liksom, han blandade och gav mycket förra året, hade bra perioder, sen försvann han, och då ska du plötsligt liksom ersätta honom med en nästan 40-årig snart Agon Mehmeti, du har i backup, har du skeppat iväg Erik Björndal och
fick in Hymmet igen,
alltså från Elfsborg, med den lösningen, precis, han kom tillbaka och sen stack han till Turkiet igen mitt under säsongen.
Han var inte speciellt bra där heller.
Precis, och då är det också Mehmeti som ska ersätta, som du vet vad du får, men det är ålder och det är skadehistorik och så vidare, samtidigt som du har dina två backup-anfallare i form av Erik Björndal och Taha Ali som du skeppar iväg till Västerås mitt under brinnande säsong, för att de liksom ska få någon nyttig erfarenhet och speltid. Samtidigt som du resonerar så i anfallsdelen, så lägger du ett enormt ansvar på Dennis Kolander och David Seger, som bara för liksom 2 år sedan spelade i Division 1 i Sollentuna och liksom kom till Örebro egentligen från ingenstans. Så att jag vet, eller Seger i alla fall i Sollentuna, men Kolander som är liksom halvt egen produkt, alltså åt det hållet också. Men den pressen kan du inte lägga på den typen av spelare heller. De kan inte vara de fanbärarna och liksom, hur ska jag säga, räddningsplankorna i en allsvensk bottenstrid. Det krävs, om vi vänder på spektrat, Halmstad som också är inblandad, titta på de spelarna och vad de har varit med om tidigare i sina karriärer, och då vet du med allra högsta säkerhet att de kommer klara det. Det är Baffo, det är Ante Johansson, Micke Boman, Micke Antonsson, Joel Allansson, och Malcolm Nilsson Säkvist som spelar sitt livs fotboll just nu. Och liksom,
och sen därutöver krydda med unga talanger, exakt, men inte de som ska dra lasset.
De ska alltså, inte dra lasset, precis.
Och gänget i Svedberg.
Och då kommer vi ju bara tillbaka till det här liksom, felbygget och felstrukturen, att fel spelare får fel sorts ansvar. Om det är ledarskap, om det är styrelsen, om det är klubbchefen, om det är liksom rockaderna med Axel Kjell och hans oklara roll som tränare / sportchef / vad det nu än är.
Klubbdirektör.
Ja, eller vad det nu...
Fotbollschef är titeln.
Fotbollschef och liksom klyderi och i största allmänhet, att det är oklart uppe i styrelserummet och det är oklart på planen med Vittor Gassimba, med Kjell, med Lantz. Jag vet inte. Det känns som att det har bara blivit en cocktail av misär på Närkeslätten, alltså, och sen så bara blivit att de ligger där de ligger.
Alltså det som säger, det jag tycker att Nordin Gerzic säger efter den här matchen, säger väldigt mycket om situationen. Vi samlades i januari och jag var bäst. Det är inget gott tecken. Och att han
vet vi inte om det. Det är ju hans perspektiv på det.
Ja, men, men alltså,
jag vet att jag pratade med Agome Mete, med Kolander, med Jake Larsson, med lite folk där inför säsongen, och det lät ju inte som att Nordin Gerzic var bäst i truppen.
Ja, men är det inte, om man ska ta det liksom så liksom faktuellt, så är väl det liksom i sig oroväckande att folk sitter och oense om vem som var bäst på en försäsong. Att det är långt sånt som liksom blir i fokus. Alltså bara det faktum, Gerzic tycker ändå det finns det ju ett klubbhjärta, det råder ju ingen tvekan om att det finns någon som verkligen brinner för den klubben och liksom vill den så väl som möjligt och verkligen skulle ge allt för att rädda det där kontraktet. Det är ju sån typ av energi jag tycker du måste bygga på, oavsett om man tycker om Nordin Gerzi som fotbollsspelare idag. Jag blev ju ganska förvånad när han satt på bänken hela matchen mot Göteborg, när Lands kommer in. Sen är det ju uppenbart att det här landsbytet, såklart, du gör ett byte i det här läget för att ge en energi som uppenbarligen inte fanns, den här liksom energiboosten du ska få av ett tränarbyte, oavsett vem som kommer in. Du kan sätta in en kon på tränarbänken, du ska fortfarande få någon form av energiboost av att byta tränare.
Men jag tror
det har inte existerat.
Nej, men hur många gånger kan man göra den saken? De har ju liksom bytt tränare nu 2 gånger redan den här säsongen. Det funkar inte bara fortsätta. Spelarna kan ju inte bli så lurade av att höra en ny röst.
Nej, men Marcus Lantz är ju en helt ny röst. Vitor Gasimba var väl inte en helt ny röst på så vis.
Okej, det är sant.
Och där är det ju att de gör ju bara en strukturförändring för att på något sätt bygga något, liksom, och få en... Ja, ändring i dynamiken i laget, i truppen, på träningsanläggningen. Här gör man ju, när jag tar in Marcus Lantz som är rakt utomstående, då gör du för att bara liksom, det är en adrenalinspruta rakt in. Sen visar det sig vara någon sorts, ja, det har inte gett effekten, för att de första halvlekarna, och det är där som är det mest oroväckande i de 2 senaste matcherna, de har ingenting mot Göteborg i första halvlek. Och mot Degerfors också. Det saknas ju, ja, men
jag tycker de inleder ganska bra igår. Då ser man ändå en tendens av offensiv lusta och att nu jäklar ska vi smälla på. Sen så händer någonting när Degerfors lyckas ta sig in i matchen, när de lyckas hålla kvar bollen uppe med Viktor Edvardsen, Saidi och Jurdi, som för övrigt är en offensiv trio som är ska egentligen tillhöra en helt annan.
Ja, vi ska hylla Degerfors också
av tabellen, för att där är det så mycket kreativitet och så mycket, alltså Edvardsen och Saidi och Juric, de leker ju fotboll med varandra, alltså överhopp, kombinationer, dribblingar, det är ju faktiskt roligt att se. De ska ju vara egentligen, den trion hade tillhört ett topplag i Allsvenskan, om man ska vara helt ärlig.
Men här är det ju också spelare som verkligen då lyfter med den här fantastiska inramningen som ändå var i den här derbymatchen, med liksom otroligt stort borta följe, mycket hemma supportrar, var liksom elektrisk stämning för en sån ångestmatch. Och det är någonting som man måste skicka kredit till också, även i Göteborg-Örebro-matchen där, att herregud vad de här krislagens supportrar har samlats kring de här lagen och stöttar dem, ja, och visar och liksom bär dem.
Ja, det är det enda som man kan göra i det läget, för att det sportsliga behöver ju uppenbarligen någon extern faktor. Vi pratar om tränarbyten som inte ger effekt. Det enda som kan få folk att kanske liksom, även när det minsta lilla strimma av hopp finns, så är det ju liksom, det är publiken. Det är de enda som kan göra det så att de faktiskt fortfarande någonstans kan tro på det. Nu gjorde Örebro vad de kunde, men jag menar, den riktigt stökiga bortasektionen med ett x antal Degerfors supportrar också, det gjorde ju sitt, och det märkte man också. Sen kan man tycka vad man vill om ramsval efteråt.
Viktor Edvardsens ramsval efter vad fokuset låg på, absolut, där kan man verkligen säga olika saker om.
Jag kan tala om fokus, så när Agome Mete skickar in reducering, väldigt mål för övrigt, ja, i 93 minuten, och spiken med riktigt usel taktkänsla kör Agon och förväntar sig att supportrarna, de drygt upp 8000 hemmasupportrarna igår, ska ropa med Meti när man förlorar i derbyt och man i princip är klara för Superettans spel. Det är ju inte vackert.
Ja, det är svagt. Alltså det är direkt, det är pinsamt faktiskt.
Jag vill skicka en tanke, för jag tror att han menar det väl.
Det är lite det väl, men jag förstår inte. Ja.
Det är mer, även om man menar väl, så faller det där mer ut som ett hån, och så blir man gjort till åtlöje i diverse olika liksom.
Men målet var åtminstone inte sponsrat.
Nej, men väldigt vackert sådant mål också.
Absolut.
Ja, precis.
Det var ju också fascinerande att de inte lyckades få in den reduceringen tidigare, för de gör en ganska bra andra halvlek Örebro, tycker jag, måste sägas. De lyfte sig ganska rejält. Och det är ju också talande.
Så dags.
Ja, det är så dags liksom. Då ska också tilläggas att Degerfors har ju kanske 3-4 chanser att kontra in. Edvard känner väl 2 gånger.
Absolut. Absolut. Men alltså, också ändå att marginalerna där när de jagar reduceringen, att när de väl lyckas plötsligt skapa målchanser, då har de inte marginalerna med sig. Och det är det som är så tydligt med Örebro i år, att det finns så många bottennapp, och sen också väl när saker faktiskt har fungerat som det gjort i vissa matcher, ja, då får man noll marginalsida, noll liksom rätt på det. Tänk borta matchen mot Norrköping där man faktiskt är det bättre laget stora del av den matchen och ändå förlorar 3-0.
Kolla exemplet också, om vi pratar hemmastrider inför liksom desperat publik och att man ska jaga. Det enda laget, eller nu de sista, säg 10 omgångarna, det är liksom det enda gången man har haft marginalerna med sig är mot Östersund, och det är också det enda laget som är under dem i tabell. Ja. Så att
vi ska komma till det andra ölaget som också vi nog kan tacka för den här tiden. Vi kan väl räkna för, alltså, det ska inte kunna gå för Örebro i det här läget. Det ska till någonting alldeles sensationellt om de ska lyckas vända det här och ta sig förbi upp på ett kvalsträck.
Gå rent och dessutom att de andra ska tappa. Det är...
Nej, men så här, två kryss och resten segrar liksom.
Ja, och jag tror det är inte ens säkert att det räcker med tanke på att det finns andra lag där ovanför.
Precis, då ska Halmar förlora i stort sett varenda match också.
Halmstad som ska in och möta i princip hela guldkvartetten sista matcherna ska ju tilläggas, men också vi vet också vad Örjans Vall har för status när det kommer till hemmamatcher.
Mäktiga Örjans i november. Oj.
Så att Halmstad kommer ta sina poäng med Ante Johansson som hänförare från försvaret. Jag tänkte vi säger någonting om Degerfors först också, för de lär ju, ja, de, som sagt, eftersom att Örebro inte kommer upp så kommer ju inte de heller att ramla ner där under strecket. Kvalstriden lever väl till
det gör den. Den lever definitivt. De är på samma poäng som Göteborg bland annat, men det är så, precis som Göteborg som nu har två raka segrar, så har ju även Degerfors hittat tillbaka till formen nu, och med den offensiva trion och att de har fått Christos Gravius och Karlén där på mittfältet. Det fina försvaret verkar, Oliver Ekroth gör jättebra matcher gång efter varannan nu, så att jag har svårt att se att de bara faller igenom och då ska de förlora många matcher, men det är klart att kvalplatsen lever fortsatt.
Ja, men hoppet lever väl sannolikt inte för då Östersund, som jag tänkte komma in på. De började ju dock på ett sätt som gjorde att de ändå tänkte, nu kanske vi ska försöka ge liv i det här på något sätt, för att ja, det är väl där man på något sätt kan börja i den här matchen som utspelar sig på Tele2 Arena i söndags, en match jag fortfarande inte hämtat mig ifrån efter att ha varit på plats. Det är nog en av de mest
rika matcherna man skådat.
Jag beskrev det i vår allsvenska panel här som att det var lika energidränerande som en bitcoinfarm. Att det liksom, att det bara, alltså det drar så mycket kraft. Man vet inte riktigt vad man ska liksom fokusera på när man jobbar på en sån match. För det smäller första halvlek, vi har fem mål inom loppet av 16 minuter. Hammarbyförsvaret faller ihop, kollapsar totalt. Så får Östersund kommer i lägen. David Ostedt tappar in en boll och Östersund gör självmål därefter och bjuder tillbaka Hammarby in i det och så vidare, och Amo med en fin aktion till Svedberg 2-3. Vad är det? Fritzson nackar in bollen. Jag vet inte vad det var för skarvning han gör. Och sen då den här
drar chanser, det är väl stolpskott och massa grejer som.
Och från den liksom chans euforin till den här otäcka tystnaden och oron som infinner sig på arenan när Astrid Selmani ligger ner efter en kollision i straffområdet och bärs ut på bår, var ju medvetslös. Det har ju bekräftat han var en stund, lyckligtvis i sammanhanget bara inom citationstecken en hjärnskakning och tre stygn efter ett jack i ögonbrynet. Men det var ju otäcka bilder när alla spelare direkt på de båda lagen signalerar till medicinsk personal att skynda er in här nu. Man kan diskutera, tycker jag, beslutet att Noah Sonko Sundberg faktiskt fortsätter spela den här matchen, tycker jag, från medicinskt håll. Såklart han själv vill spela, men att han faktiskt ändå får nytt blodvite i andra halvlek, måste ut och bandagera om igen och så vidare, och att man bara kör vidare med honom efter en sån kollision. Man vet inte, det kan vara adrenalin som pumpar. Vi vet hur illa det är med de här huvudskadorna. Där kanske man ska fundera lite när han ändå måste bryta. Du ville...
Ja, det är bara instick, för om du nämner en medicinsk bedömning, jag tänker direkt på Bernardo Villar i Göteborg, eller Elfsborg Göteborg, som också är en kollision, kanske mindre kraftig än den här, men också liksom att medicinska personalen tar direkt ett beslut att du är färdig, även om du vill spela.
Han ville ju spela.
Ja, exakt, och signalera till Star att han vill fortsätta, men det var raka vägen ut på bänken, och då spelade det ingen roll om det stod 1-0 eller inte, utan där tänkte man.
Var inte det Jarsjö för övrigt?
Som han krockar med, menar du?
Nej, för Jarsjö blev väl också, eller
det kan ju finnas fler situationer.
Ja, men jag tänker på att Villar blev utbytt för Blåvitt i alla fall. Ja, förlåt, fortsätta.
Nej, men att det där kan man diskutera nu i det här, så det fanns ju annat att diskutera också. Man tänkte att nu kanske blir lugnare i andra halvlek. Nej, då är det är anklagelser om icke fair play från Hammarby i samband med 3-3 målet.
Ja, det är två straffar
där Jan Bojanic bränner en av dem. Det är ett rött kort för en satsning från Sam Mensir, och det är efter det röda kortet 3-3 målet kommer. Den situationen var ju Östersundspelarna väldigt arga på efter, när då, och jag tycker den är ganska intressant. Jag tänkte, ni har sett den situationen eller?
Utvisningen menar du?
Nej, inte utvisningen tycker jag är
fair play situationen.
Fair play. Ja, jag
tycker utvisningen är såklart. Vi kan börja där i alla fall. Det tyckte de inte heller att Nej. Den var, men jag tycker att det finns ingen intention till synes att ta boll. Det är en råkapning på alla sätt och vis. Sen kan man absolut diskutera varför det blir, alltså, fortsätt spela och sen kommer ett rött kort, för det är väldigt sällan man ser det. Det är ju den aspekten i den som är konstig, men satsningen i sig tycker jag är röd. Men det är ju efter det som det blir en intressant diskussion, för då ler ju Hammarby tillbaka bollen till Östersund. Östersund, då är det ju Weimans som står där vid hörnflaggan, och Östersund har ju ändå tagit ganska god tid på sig av förklarliga skäl på det mesta under den andra halvleken. Man väntar in då, det går 4-5 sekunder, sen sätter Michael Lado pressen. Weimans väljer att inte spela till Ali Keita bredvid sig, utan slår någon chansboll rakt upp, studsar på Lado fram till Ludvigsson, pang, 3-3. Och här har ju då Östersund tycker att det här var icke-fair play från Hammarby att sätta den pressen. Sen samtidigt som tränare Per-Johan Hansen medgav att jo, det är väl en kombination av att vi ska kunna göra det bättre också i den situationen, absolut, men att de sätter pressen. Vad tycker ni?
Jag tänker direkt på, vi pratade om det innan också, vi tänker direkt på Hammarby-Häcken. Också en omtalad situation. Inkast på Tele2 där det var mer uppenbart än det här. Det och där var det. Ett fruktansvärt liv, både under och efteråt. Jag tänker direkt att den här situationen, det är en kollega Jesper Tedén som faktiskt påpekade, som jag hade glömt bort, att om man tittar på reprisen så går ju, alltså inkastet går till Weimans, han får tillbaka bollen, som du säger, han tar de här sekunderna. Samtidigt går ju inte Lado upp i press direkt, nej, utan han har ju ryggen mot.
Han väntar i 4-5 sekunder innan.
Han är till och med, han
liksom skriker på.
Exakt, honom. Han är till och med.
Det är ju Mohannad som är första precis, som skriker in honom i pressen. Enligt Mohannad, ja, alltså själv ska säga så här.
Precis.
Sätt pressen då.
Reprisbilderna säger, alltså visar ju att Lado har ju ryggen mot situationen, mot Weimans, för han tänker att den här ska han dundra iväg. Samtidigt som han tar ännu mer tid på sig så skriker Jas, skriker Ludvigsson. Då går han upp i press, Weimans blir stressad, träffar honom och sen är liksom situationen, sen är det friläge. Och jag, om du jämför de här två situationerna,
det är helt vitt skild.
Det är två helt olika planeter. Det här är mycket, jag förstår att man klagar på det och med tanke på matchsituationen och hur den har utvecklat sig och se, liksom the scenery i största allmänhet, men situationen bara liksom plockad ur sitt sammanhang och satt någon annanstans. Jag tycker inte det finns någonting att orda om här, för att han får den tiden på sig, och det är direkt slarvigt av Weimans att faktiskt inte lyckas få iväg den bättre, eller välja, som du säger, det enkla alternativet att spela Keita så han kan skicka upp det.
Jag förstår inte hur långt, bara för att man ska spela tillbaka bollen, vilket det är ju kutym, det är ju vad man ska göra, men vadå, ska man få stå och trampa med den hur länge som helst då? Eller, alltså det är ju jättekonstigt tänkt, alltså Östersunds ögon.
Alltså, jag håller.
Är det någon viss sekunds intervall där man får ta det lugnt eller vadå? Alltså, det hade varit en sak om Lado och Hammarby satte in en press direkt efter. Det hade varit en helt
och men absolut, springer över Weimans innan bollen har landat eller precis, någonting.
Men nu väntar de ju. Han får ju vända upp. Han får ju stå och titta runt ett tag innan han sen väljer att, när han märker att oj, nu kommer han rusande mot mig. För att han tar så god tid på sig. Då skickar han iväg den och då blir det ju helt tokigt.
Ja, Gustav Ludvigsson sammanfattade det ganska bra också efter när han sa att ja, men det är ju så att om man då tittar på situationen där det blåses av på något sätt i det här läget, när Östersund då har bollen i hörnen och anledningen till att de får tillbaka bollen, då var de ju ett otroligt mycket mer trängt läge vid den hörnflaggan. Här får han liksom 5 sekunder extra än vad han egentligen skulle fått. Jag tycker inte det är något ord om, annars skulle han ju bara stått kvar där. Och så hade alla stått och tittat på honom och så räknade man, okej, nu är det 20 sekunder, är det okej nu? Så jag håller helt med er där också, att det kändes som liksom bitterhet, så man kan förstå bitterheten.
Ja, alltså så här, uttalande i affekt när man har lett matchen med 3-1 och så vidare, det är en väldigt viktiga poäng. Det är klart att de uttrycker sig starkt och två straffar mot sig och så vidare, det är klart att man...
Och
man...
den andra straffen, där går det ju att diskutera, tycker jag.
Han kan ju inte göra så mycket. Jag har läst vad Per-Johan Hansson sa i efterhand och han kan inte göra så mycket med armen. Men samtidigt så är det väl också upp till spelaren själv att hålla den.
Ja, alltså problemet är ju att handregeln är så otroligt diffus.
Ja, precis.
Exakt.
Att det blir liksom en situation där man inte riktigt vet hur medvetet är det, hur liksom, hur mycket kan han styra över armen, hur mycket naturlig rörelse i den situationen. Så jag tycker att det är otroligt svårt, för att den tar ju på armen. Det är inget att snacka om, tycker jag. Men
det är också, det kommer ju återigen tillbaka för i parallellsammanhang. Hade man lät man bli att blåsa för Leo Kornicks arm, mot det, alltså Degerfors Djurgården, så hade man också kunnat låta bli att blåsa för det här. Men då kommer ju å andra sidan man ska vända på det. Ja, men alla ansvarar för sina egna kroppsdelar och han är uppe och härjar och slänger runt med armarna och sådär. Ja, och då kommer vi ju bara tillbaka till den här cirkelargumentationen hela tiden. Att så utifrån, vad är straff och inte? Vad ska man liksom, när ska man dra gränsen?
Jag tror vi får nöja oss med att bara släppa det och, ja, och låta dem.
Ger oss ingenting.
Nej, det gör det inte. Man kommer aldrig komma fram till någon rimlig slutsats förrän domarbasen eller ja, domarna har klargjort vad som är hans och vad som inte är hans på ett bättre sätt. För domarna, de verkar ha sin egen tolkning av domarboken.
Men det här är det så här på något sätt att jag förstår, det här är en uttjatad diskussion också, men jag känner att kunde inte Kasper Sjöberg då stannat i den mixade zonen? Han bad ju, han ville inte prata och förklara hur han resonerade i de här situationerna. För jag tycker inte att det är inga situationer här som är några, alltså det är tokfel. Jag tycker inte det finns någon som är, utan det är gråzoner och det är en bedömningsdel.
Mm.
Och då blir det mycket lättare om man förklarar. Men jag bedömer det i situationen som att det händer så här. Mm. Nu kanske jag utifrån den gamla diskussionen om den där Kornich-handen borde väl jag också säga att det här är absolut inte straff heller.
Just det.
Om vi ska mina throwback till en annan diskussion.
Nej, men jag är helt med inne på vad du menar. Jag tror och tycker faktiskt att till nästa säsong att domarna borde ta, alltså om hockeyn kan vara så framgångsrik och liksom så transparent och tillmötesgående att du kan få domaren 10 minuter efter slutsignal att stå i direkt sänd TV och förklara varför tog du en 20, alltså varför tog du matchstraff här, varför tog du en femma här och så vidare. Så mycket svårare kan det inte vara för domare. Vad är det? Vad har vi i svensk domarkår? Är det två domare som går ut och uttalar sig frekvent i media? Mm, typ. Är det Al-Hakim och ibland och Kristoffer Karlsson? Mig veteligen, det är två namn som jag kommer på som har varit ute och uttalat sig. Glenn Nyberg kanske någon gång emellanåt, men som är i alla fall som kan motivera och förklara sina domslut. Alla andra smiter ut bakvägen. Jag tror att de tjänar mer på det, i alla fall som du säger, i situationer där det verkligen är avgörande.
För folk vill ju bara ha en förklaring.
Det är
inga konspirationer bakom deras domslut. Det har ju bara blivit något som har, om det är nu helt tokiga domslut, så har det ju oftast bara blivit att de antagligen inte har sett eller att de har missuppfattat situationen och så vidare. Och det vore ju bra om de bara får säga det så att det inte blir så.
Så slipper det bli en diskussion varje gång.
Och vi ska komma ihåg.
Kommunikation där de bara får ta emot hata oftast.
Och det här är en supporterbas som till väldigt stor majoritet är väldigt emot VAR.
Mm.
Som ställer kritiken. Och då är det så här på något sätt. Domarkåren, ja det ska jag inte uttala mig om exakt om då, hur mycket de vill ha.
De vill ha VAR.
Ja, men det kanske inte alla domare exakt vill
ha. Nej, men domarbasen har väl slagit.
Ja, men att det ska göras på något sätt som fungerar för svensk fotboll, absolut. Mm. Men där är det ganska uppenbart att alltså, spelarna delar meningen med supporterbasen är rörande överens om att vi inte, eller supporter.
Mm. Det är till och med årsmötesbeslut att man ska aktivt jobba mot införandet av VAR i Sverige.
Ja, och det mellan oss här, jag är stöttar där, för jag tycker inte, jag är så trött på de här liksom millimeter offside och allt jag ska säga. Men
för det första kan du inte säga mellan oss när vi sitter i en podd. Det är ju inte mellan oss.
Han glömde micken.
Det är ju
mellan oss och alla andra.
Och alla andra.
Mellan oss och mellan oss som lyssnar här. Eller det är inte, de har gjort någon hemlighet av jag är emot VAR överhuvudtaget, det ska ju konstateras. Men samtidigt, det blir så mycket fokus på domslut. Sen tror jag att det skulle bli ännu värre om vi får in VAR.
Det kommer det definitivt bli, och jag tror att den här delen av att liksom vara mer medial som domare, i alla fall ta sig tiden att förklara kort i 2-3 meningar hur du har sett på ett domslut. Precis. Gör att folk slipper konspirationsteorin om att svensk domarkår jobbar för VAR genom att vara så konsekvent kass, om man använder det uttrycket. Att du har matchavgörande situationer i varje, det är inte ens liksom 1-2 per omgång, det är 1-2 per match om vi ska hårdra det över en säsong. Men då blir liksom att det finns alltid minst ett domslut att prata om efter varje match.
Ja, i stort sett.
Samtidigt så vill ingen prata, och domarna vill inte prata i media. Vilket gör att alla de här belackarna får ännu mer vatten på sin kvarn. Och sen för det tredje så blir det liksom så här, spelarna, ja, det hade varit ball om de hade kunnat förklara vad det är de menar i de här, eller hur de resonerar i de sammanhangen. Så att för allas bästa och för svensk fotbolls utveckling så måste domarna kunna se sina egna situationer i ett annat ljus. Alltså även om de kan säga, ja men jag står fast vid mitt domslut, eller jag gjorde fel uppenbarligen här, på en bredare nivå än vad man gör nu. För att
Och det, alltså för och det är sånt som, det är sånt som väcker, ja, när, när det är tystnad så väcker det de här totalt felaktiga konspirationsteorierna.
Precis.
Som att, ja, de är fega och vågar inte ta beslutet. Såklart, alla domare gör sitt absolut bästa i varje match för att det ska bli så bra som möjligt. Finns inget annat.
Och då slipper vi också det vi tänkte komma till. Vi slipper slentriangnället på domarna hela tiden. Också att det här bara gnällandet för gnällandets skull.
Jag vill inte diskutera en enda domarinsats till den här säsongen. Snälla. Det är så tröttsamt. Ja. De gör ju sitt bästa. Det är för svagt ibland. Det händer alla lag. Det är bara så tröttsamt att sitta och raljera över dem. Det, kan man inte överlåta det till de som är på arenan som ändå står och skriker på domarna i 90 minuter?
Jag förstår. Det är en helt rimlig
poäng. Jag håller helt med dig, Hugo.
Det är en helt rimlig poäng.
Jag hör inte till fotbollen. Det är så ointressant.
Vi sitter här och pratar om det för att de själva bidrar till att, till att det blir så.
Alltså i grunden här, inte Hugo, jag håller helt med dig. Utan tvekan håller jag med dig. Och det är just därför jag inte vill ha VAR. För det har man märkt också på att ja, det blir ju bara mer diskussioner och mer fokus på det. Men detta sagt, det hände mycket i Hammarby Östersund. När vi kan konstatera resultatmässigt är att Östersund, ja, de kommer åka med Örebro ner i Superettan, för de är ju ännu längre ner.
De har 3 poäng färre.
Även om Per Johan Hansen ändå har gett en liten effekt med att inte bara att målat omklädningsrummet utan ändå fått en liten alltså positiv push på det här laget. Och det är inte bara Blair Turgott som gör mål, något mer. Och Hammarby, de är ändå med, tycker jag, i matchen här framöver om att kanske jobba sig upp mot och liksom utmana om toppstrid. Vi får väl se hur det går med det.
De har ju chanser, men det är för många lag att passera. Exakt. Och Hammarby känns fortfarande ojämna.
Exakt.
Det är ju det att man släpper in 3 mål mot Östersund på 20 minuter.
3 mål på bortaplan över sina 23 tidigare omgångar.
Det finns ju
och
lite...
nu är de 3 mål. Med det sagt, Hammarby skänker ju bort målen. Jag tror man 0,3 i expected goals över den här matchen och gör 3 mål. Men oavsett, det säger väl någonting om Hammarby också och deras försvarsspel, att släppa in 3
att
mål.
Att de ändå släpper in dem, ja. Nej, men det är som sagt, jag håller helt med. Jag tror inte de kommer göra det, men det väcker för dem ett hopp i alla fall att kunna kanske på ha någonting att spela för här de sista omgångarna, även om det är en del tuffa matcher som väntar. Nu tycker jag vi går till toppstriden. För vi har faktiskt inte rört den än. Ska vi en halvtimme av podden.
Förslag, på tal om ojämna prestationer, ett lag som man blir extremt förbannad på varje omgång är ju Elfsborg.
Ja, alltså man kan verkligen.
Alltså jag är så, om du var trött på domardiskussionen, så är jag så trött på att ha olika åsikter om Elfsborg från vecka till vecka.
Ja, men 0-3 mot Östersund följs upp med, och, okej, det är inte omgången efter dem, men någon vecka senare med att städa av, krossa Djurgården på Tele2 med 3-0.
Och sen leka samba med Sirius som att det inte fanns någon morgondag, och sen plötsligt var högaktuella för topp 3.
Jag
undrar vad de har i vattnet där, och jag undrar hur Jimmy Tillin orkar med att gå ut i träningen varje dag och liksom förvänta sig olika saker hela tiden, för att det är precis det som händer.
Alltså, nu har de ändå 2 raka 3-0-segrar.
Ja, och så kommer de få 3 raka 3-0-förluster, för att det är så det funkar.
Ja, det låter vara osagt, men det, visst finns det någon skrällchans där mot beskedligt motstånd.
Och det är lätt för oss att sitta och prata om Bayerns ojämnhet för att vi har det nära till hands, med, alltså, rent geografiskt också, men alltså man pratar, alltså i en vecka så smyger Elfsborg med för att Borås ligger i medieskugga och ingen vill prata liksom så här. Det ligger inte naturligt att prata om det. Sen nästa vecka så bara, aj, nu är de avsågade för att de tar 2 raka 3-0.
Skuggar de fortfarande med eller är de med?
Aj, jag vill inte prata om det. Vi pratar om något annat.
Man har ju gjort så många gånger i den här podden nu när man har dömt ut Elfsborg, tagit upp dem på nytt, så att, nej, nu jag låter det vara. Jag är helt neutral Elfsborg här när de är.
Ja. Vad ska vi prata om då?
Jag säger som en annan kollega till oss: det är vad det är med Elfsborg. Så är det.
Ja. Det vi kan prata om är Simon Olssons oerhörda assist till Johan Larssons 2-0-mål. För det är ju larvigt.
Ja, det.
Nej, men det väggspelet dansar förbi både mittback eller målvakt och mittback innan han slänger in den där lilla förnedrande passningen till höger, så Johan Larsson pillar in i öppet mål. Och det är så här,
vad det varit hela säsongen?
För det första, vad gör Johan Larsson där vid mållinjen?
Han är ju offensiv.
Ja, en offensiv högerback, ja. Men var det Rasmus Alm eller övriga?
Täcker för Johan Larsson.
Och Per Frick, avstängd. Jaha, kommer Sven Gudjonsen och skallar in 2 klassmål. Jaha.
Förstår du vad jag menar? Det är helt omöjligt att placera dem. Man blir ju så jävla trött bara.
Förstår ingen.
Alla gulliganer får se det här som tokhyllningar. För stunden, vi kommer säkert såga Elfsborg nästa vecka istället.
Nej, de ska hyllas.
Ja, verkligen, ja. Verkligen. Simon Olsson. Ja, vi har ju, det är ju inte någon unik spaning direkt att hylla Simon Olsson spelförståelse, teknik och kvaliteter. Men det är ett väl läge att göra det igen.
På tal om Kahn, den som nog är allra nöjdast är ju Stefan Andreasson som sitter med ett 5-årskontrakt på Simon Olsson. Så att det är... finns gott om godis att hämta där när den dagen kommer.
Så är det. Ska vi ta oss till Friends Arena, tänker jag. AIK där mot IFK Norrköping. Det är väl ett lag vi kan... Du sitter och gäspar där. Du var ju på plats.
Ja, och det var ju... Den där matchen har man ju sett sedan 2018.
Varje år.
Ja, och var och varannan match. Det var inte roligt. Det var ju imponerande. Av AIK. Alltså, ja. Besegra komfortabelt Norrköping med 1-0. Men det var ingen rolig fotboll.
Linus Wahlqvist fotar gräs.
Ja. Oh. Nej, man kan väl säga så här att Stefanelli är ju en oerhört viktig spelare i AIK, för AIKs offensiv. Oerhört viktig. När han spelar så gör han ju ofta målen. Och också viktiga mål också. Ja. Och sen så, ja, vad kan man mer säga än att hylla AIKs defensiv som är så här, ja, de låter Norrköping föra spelet i andra halvlek. De får ha den hur mycket de vill. Spela upp en lite, några meter innan AIK bara har sin extrema försvarsfyra och så Nordfält där i kassen som bara stänger igen match efter match. Och nu förlorade de ju Hammarby veckan innan, men
ja, ni förstår, det var bara ett mål i,
precis, och
ja,
ni förstår poängen att AIK är oerhört solida och så förlitar de sig på att göra en kasse på fast situation. Nu blev det öppet spel till och med. Ja. Men man har ju sett den här matchbilden exakt så många gånger som när AIK hade gjort 1-0. Då visste man ju att det skulle sluta 1-0 eller möjligtvis att de kontrar in 2-0.
En annan aspekt som man också har sett 100 gånger är ju hur fruktansvärt stark den här fyran är när man spelar på Friends och hur fullständigt bortfintad den är så fort man lämnar Solna stad. Alltså när man spelar på bortaplan, för att där är det inte alls lika tryggt och säkert och liksom, man släpper inte in mål på det, liksom, man är ganska målsnåla så, men det är fortfarande det positions misstag, det är konstiga bedömningar. Det är liksom som att den här grundmurade tryggheten att, som innebär att spela på Friends och på Linus Wahlqvists ironiska matta här också liksom.
Den är ju dock inte bra.
Nej, men det, är ju,
det har vi ju slagit fast i andra, 2005.
Exakt, det är inget nytt att Friends Arenas gräs går att diskutera.
Det är tre konstanter i livet. Solen är gul, himlen är blå, Friends Arenas gräs är värdelöst.
Men markåren kommer till gräs, kan man mena.
Men att det blir liksom, det är också en sån, om vi pratar om att bli förbannad på Elfsborgs ojämnhet, så är det liksom så här, jag förstår inte riktigt vad det är som händer med AIK-spelarna så fort de lämnar Friends. Att det kan vara liksom, du åker till Degerfors, det är som Malmö, vi kommer till det med Malmö Varberg, att du åker dit och liksom du ska egentligen bara blåsa hem 3 poäng och så händer det inte. Men att samma spelare, samma spelsätt, samma tränare, klubb, struktur, organisation kan se så svajigt ut i liksom i sammanhang där de inte är bekväma, nu jag kan inte bekväma eller liksom trygga. Jag vet inte, det är väl då tur att de andra lagen där uppe som är med och slåss om guldet är lika dåliga. För att under normal säsong ska det kommer inte räcka till guld.
Nej, men det är ju det som är det fascinerande med den här guldstriden, att det här kommer ju avgöra på vilka är minst dåliga.
Exakt.
Det är verkligen den känslan.
Jag tycker väl det är lite hårdraget det där.
Ja, men alltså i grunden på att...
AIK, om man zoomar ut, jag håller med oss att det är kanske lite för ojämna prestationer, framförallt på bortaplan. De är inte alls lika starka där. Men samtidigt är de ju också allsvenskans bästa hemmalag, tror jag, så här långt. Mm. Då är det så, ja, det jämnar väl ut sig ganska bra. Och lyckas man bara höja, det är ju ändå en del bortamatcher kvar nu. Lyckas man bara höja sig lite där och plocka några poäng, då kan det mycket väl bli guld. Och kollar man minst dåliga, man brukar väl säga att någonstans runt 60 poäng brukar, då ska man, förutom nu senaste 2 åren tror jag, som det har varit en bit över va. Förra året var ju verkligen, där var det ju dock så att där var det som var minst dåliga. Malmö FF joggade ju hem det på, ja, vad är det, 61 poäng eller något sånt.
Ja, något sånt.
Ja, och nu kommer man komma upp i ungefär samma poängsnitt.
Det lär ju lag göra.
Ja, alltså de som vinner kommer minst hamna på ungefär, alltså 59 poäng ungefär.
Ja, men de topplag som gör det som kan väntas av dem.
Precis.
De kommer komma upp av dem som vi pratar om här uppe i toppen. De kommer komma upp runt 60 poäng.
Ja, men runt 60 poäng. Och då är det inte så avvikande som man vill, nej, göra gällande.
Nej, där har du faktiskt rätt att om man tittar på liksom resultatraden.
Siffermässigt, statistiskt, absolut. Ja, men alltså spelmässigt och liksom insatsmässigt, att man schabblar bort sig själva gång på gång på gång och ändå är kvar i en sån diskussion. För mig det är ett underbetyg.
Ja, men AIK tycker jag inte har varit så. Malmö FF däremot, de har ju, och Elfsborg, de kan jag verkligen skriva
Vi kommer väl till, vi kan väl dra till, det finns ju inte så mycket mer att säga än att Norrköping kan vi ju helt rakt av nu bara, alltså koppla bort från guldvagnen.
Och så tar de fyra raka och är med i allra högsta.
Ja men, då är det ju uppenbart så att då är det ju de som varit minst dåliga som vinner. Om alla de här lagen ovanför skulle lyckas bjuda in Norrköping i det igen, eller två raka förluster.
Definitivt.
Där Europaplats, ja det går att diskutera att det kan finnas leva till en sån, alltså kamp om fjärdeplatsen, den lever ju kanske. Till viss del i alla fall. Men det är inte lätt läge för Peking här. AIK däremot i allra högsta grad med guldstriden i topp. Malmö, 2 poäng efter nu dock, efter 1-1 borta mot Varberg. Och där kan vi konstatera att det var ju inte enligt plan för MFF.
Nej, och nu får känsliga Malmö-lyssnare vara väl till pass här, för nu åker motorsågen fram. Jag är så fruktansvärt utled och förbannad och trött på att behöva höra samma argumentation och samma liksom slentrianmässiga, jag vet inte, mediautspel eller haranger eller vad fasen det nu man vill kalla det från Jon Dahl Tomasson i varenda eviga situation. Oavsett om det är i ett pisskallt Varberg där det är liksom knappt elen når fram till planen, eller om det är på Stamford Bridge. Det är alltid samma sak. I'm very proud of the boys. Vad är det mer han brukar säga? We played against a very good side today. Och sen liksom 37 andra fullständigt obegripliga haranger. Han bara matar det som något mantra liksom, som ska komma ut. För det första, vem köper det? Vem tror på det? För det andra, sluta säga att Varberg är ett likställt lag som Chelsea, att du played against a very good side. Nej, det var ni som var helt värdelösa. Men
alltså, det räcker med att jag undervärderar Varberg varje vecka.
Men,
Varberg är bra.
Varberg är bra i en kontext. Men att liksom använda samma begrepp och uttryck för oavsett motstånd, det är ingen som tror på det. Och framförallt, spelarna. Jag tittade på Varberg-matchen i repris, jag tittade på den 2 gånger. Ingen som är, bara för att prove a point här, ingen där som är av de 11 på planen, ingen av dem ville vinna den matchen. Jag kan fastslå här och nu, ingen av dem var intresserad av att vinna den fotbollsmatchen överhuvudtaget. Johan Dahlin går ut och pratar med supporterna efter matchen, säger supporterkramande citat som att ja, skit ska skit ha och vi förtjänar det och det är 1000 personer som kommer hit och vi ska få höra det. Titta noga, om den som lyssnar eller ni här, titta noga på vad det är som händer just i den sekvensen. De står 20 meter därifrån och applåderar. Hur man nu ens har förmågan att applådera när det har sett ut som det har gjort. Man går ut, Johan Dahlin är den första som går ut till supportrarna. Han vet att han inte kommer få något konstruktivt överhuvudtaget. Det kommer bara vara massa skrik, dessutom på skånska, som är obegripligt i sig. Men först då så kommer, då kommer Anders Christiansen. Först då när Johan Dahlin har gått ut, istället för att Christiansen visar ledaregenskaper, kaptenskap och går ut och han tar det snacket först, så väntar han på att någon som är äldre än honom, som är liksom mer klubbrelaterande än vad han är, ska gå ut, för att då har Johan brutit isen, då kan jag gå ut och ta det snacket. Alltså det finns ett, man märker att det existerar ett maktvakuum inne i Malmö FFs omklädningsrum som syns på planen, för att ingen vågar riktigt ta något ansvar eller leda de andra i rädslan av hur det ska uppfattas av en annan del av laget eller en annan gruppering. Det är uppenbart, och framförallt är det någonting som Malmö FF inte har råd med i det här läget. Vi pratade om det innan. De andra lagen har bjudit in Malmö i guldstriden
många gånger
under den här säsongen, och vinner Malmö FF guld den här säsongen, vilket jag inte tror de gör, men vinner de så ska de tacka Gud, Allah, Buddha, Jesus, vem det nu än är de tror på, kristaller eller vad du vill, för att det är inte deras förtjänst att de har vunnit, utan det är alla andras fel. Väldigt enkelt. Nu har jag färdig rant.
Har de ju tagit de poängen de
förtjänar.
Det var en rant. Så att det var min take där.
Men jag tycker någonting som är intressant, och jag tror att vi har avverkat det på den tidigare också, men vid flera tillfällen att, och jag förstår frustrationen i det här, när man är så pass skicklig som Malmö FF är, man ska vara det här ledande exemplet på att ja, men vi det har man ju byggt sig under en lång period, men att vi står liksom över de andra. Vi har en annan nivå av professionalitet, vi är bättre på planen, vi ska bete oss därefter, vi har den här vinnarmentaliteten. Och vinnare, de går inte ut efter man har förlorat i en 50-50 match eller sådär och skyller på, men vi ska egentligen vinna den här matchen med 5-1. Eller, alltså i de typerna av
uttalanden. Där ska man säga liksom att man ska ursäkta sig till fansen eller Harry Maguire och säga sorry. Det var inte bra nog.
Ja, men uppenbarligen så förlorade vi, det kunde svängt åt vilket håll som helst. Men att den där bilden kanske inte målar sig så väl när man har haft chans på chans på chans.
Precis.
Och det är mycket ursäkter, det är mycket domar.
Det är alltid någon annans fel. Ja, börja med det så här. Okej, det spelas fotboll i Malmö inför fullsatta läktare för första gången på 570 dagar plus. Man går ut och gör och förlorar mot Mjällby. Bara så där.
Fina Mjällby ska.
Mjällby är en sak, men att det finns ingen vilja där heller. Där är det bara så här, vi väntar på att någonting ska hända och kanske kommer det någonting. Nej, Mjällby vinner välförtjänt den matchen och det ska de göra. Ja, vad händer i Varberg? Samma sak. Man åker till London dessförinnan och får sig med 4-0 och sen så förlorar man mot Zenit med 4-0. Vad har man? Vad är det? 11-12-0 i målskillnad efter tre matcher i Champions League. Och sen så har man som klubbrepresentant eller som klubbchef mage att gå ut och klaga på en journalists krönika och säga att det är det dummaste man har läst. Fokus på rätt saker. För i
Pip, undrar.
Ja, men ärligt talat liksom. Det är ovärdigt en förening som har den svansföringen, den kulturen och hela tiden det snacket och tugget och liksom självbilden av att, som du är inne på Hugo, att hela tiden visa att vi är minsann, vi står över svensk fotboll på ett sätt.
Vi är bra för svensk fotboll.
Ja, men gå ut och slå Varberg, gå ut och vinn mot Mjällby nu, bara för
det. Och det är väl det som är vinnarmentalitet, att oavsett vilka man möter och när man väl förlorar då acceptera det som en vinnare.
Börja prestera.
Men det är ju också lite det, jag ser ju det här som ett tecken på att Malmö FF själva i dagsläget, om det så är från en spelartrupp eller från en ledning, inte vet vad det är som inte fungerar.
De
kan inte sätta fingret på varför får vi inte det här att fungera. Vi har truppen för att göra det.
Ja, men skadorna ska ändå nämnas där någonstans, för det är lite för det är samma elva nu i princip. Även om det är väldigt, väldigt bra.
Fruktansvärt bra.
Nu har Christiansen, Birman Sevic och Colak, de som ska göra skillnad, har startat så många matcher i rad nu, både i Allsvenskan och så vidare. Men det kanske hade behövts lite mer rotation där. Alltså Levicki, Moisander, alltså de namnen som ändå är invärvade för att kunna
rotera. Även om det här går emot vad MFF vill stå för och vad MFF har för aspirationer, så säger jag att det smartaste för dem att göra nästa match, skicka ut reservlaget mot Chelsea i returen.
Ja, det håller jag med om också. Alltså, det går väl emot självbilden.
Det kommer de aldrig göra. Men i läget när det är uppenbart då att den här truppen, som det ser ut just nu, inte kan hantera de två fronterna. Man behöver
ha lite hunger i allsvenskan här nu.
Man måste
låta dem vila för att komma in med ny motivation och slänga in krydda till med någon annan.
Jag tycker man ser hungern i Champions League-matchen, bara att de inte räcker till.
Det är så pass klassskillnad.
Det är en sån klassskillnad. I den här Chelsea-matchen har Malmö absolut ingenting att skämmas för i hur de agerar borta mot Chelsea. För att de räcker inte till. De försöker och det slutar med att det blir två straffar mot dem för att det går för fort. Men de måste ju ha den hungern och vilja visa, och det måste finnas en status-situation för dem och liksom en stolthet i att det är ett supermisslyckande för MFF med den truppen, med de kvaliteterna, med sättet alla har bjudit in dem, att inte bara gå hem och vinna det här SM-guldet.
Exakt, och det får mig osökt att tänka på nästa grej, för att som Malmökännare man är, som man har jobbat där nere så länge och runt klubben och bevakat och hela den grejen, alltså det här man, för att använda supportertermer, det är ingen underdrift eller det är ingen överdrift heller att kalla vissa av de här spelarna för överbetalda primadonnor. Det är ingen överdrift, för att de här har extremt svårt att motivera sig från att gå och möta Chelsea på Stamford Bridge till att åka till Varberg. Det är svårt för en allsvensk vanlig genomsnittlig spelare att gå från fulla hus på Tele2 eller på Friends eller i Norrköping för den delen och sen åka till Stora Valla eller Strandvallen eller whatever. Det är jobbigt. Det är inte det lättaste. Och du ska ha
liksom, och det är skärmen med allsvenskan.
Det är skärmen med allsvenskan, men du ska ha ett visst mindset för att klara av det. De här visar ju inte sitt intresse av att försöka. Det här är liksom så här, kolla på mig, nu ska jag synas i de största europeiska scenerna, jag ska bli såld, jag ska gå vidare. Och det är en del av fotbollen, det är ofrånkomligt. För Malmö har blivit den typen av klubb att du slussar igenom spelare från mindre sammanhang ut i världen, och det är alla medvetna om. Men att även samma bild syns hos spelare som är födda in i MFF, som är uppvuxna med klubben, gått igenom akademin och sen går ut med den attityden, för mig det är oförklarligt. Det är oansvarigt, det är skämmigt faktiskt.
Men jag ska bara slänga in att Robin Simovic gjorde mål för Varberg. Det piggar upp.
Oerhört glädjande.
Det piggar upp tycker jag.
Ja, tycker
men ett lag som inte hade problem att åka till Strandvallen och motivera sig, det var IFK Göteborg. Där tycker jag vi har sett en ganska intressant utveckling här efter segern mot Örebro. Ja, vi kommer naturligtvis till Djurgården också. Det här var bara en ganska passande.
Jag ville ju att Carl-Johan Eriksson skulle slå rekordet. Jag ville ju att Anders Torstensson, sagan,
denna saga
fortsätta. Alltså jag såg ju fram emot ett 2022 där Mjällby går rent. Mjällby tar det där guldet med Torstensson, med inlånad Sarr som de länge med, och så Bergström på topp, och så
vad manglar.
Ja, bara går rent och bara håller nollan. Nolla, nolla, konstant. Nolla. 4-0 mot Elfsborg eller Kalmar och 3-0.
Säljer Bergström till Premier League för 100 miljoner.
Men nu fick det ett hastigt.
Ja, du fick det ett hastigt.
Den blir det inte så.
Innan vi går över på Blåvitt. Ja, vi pratar om ledarfigurer i backlinjen med Moro i Örebro som har fått liksom totalt motsatt effekt än vad som var önskat. Mjällby, vi har varit inne på det innan. Gracia Moro.
Moros,
förlåt.
Det var lägga till ett äster.
Ja, precis. Alltså från sekunden han ställde sig i den backlinjen fram till idag har det varit liksom helt fullständigt fläckfritt, och det har ju också synts uppåt i banan att de andra kan slappna av mer och vi liksom, hur ska jag säga, låta fokus vara på det som fokus ska vara på och inte behöva täcka upp det hela tiden, tänka på vad som finns bakom dem. Så enkel parallell, men han fick även segway här, eller övergång. Han fick vika sig för Blåvitt. Mjällby fick vika sig 3 gånger om.
Fanns ju för sig en Mahmoud och Moro också. Det är
vår vän.
Det är vår vän.
Vår vän.
Så att, nej men i alla fall, Göteborg vinner ju här med 3-1 och viktigt. Carl Johansson kliver fram. Han vet vi är duktig på
Och det
vissa mål också.
Men det som är så oerhört sagt är att faktiskt åka med alla hyllningar till Mjällby. Om vi ska vara seriösa, de har ju varit på sin plats. Och de har ju liksom gått från klarhet till klarhet. Och så kommer Göteborg dit med en extremt tuff bortamatch i ett extremt tufft läge av säsongen där man verkligen bara behöver poäng. Där de verkligen ville följa upp starka segern mot, eller starka, men segern mot Örebro med nya poäng. Och vinner med 3-1. Utvisning på Kritschak, ja, precis. Förvisso, men ändå oerhört starkt att faktiskt åka dit och ta en 3-1-seger. Det ska...
Och framförallt extra starkt att Kalle Johansson i det läget Blåvitt befinner sig spelmässigt när 2-1 kommer att göra mål där. För de är helt enkelt, alltså Blåvitt är utspelade efter Sars mål. Fullständigt.
Men då går ju energin ur.
Ja, de orkar inte längre. Och Sars mål, det är klassavslut.
Men han är ju klassspelare.
Alltså det är fascinerande dock att nu vinner Göteborg och spatserar upp lite i tabellen. Fortfarande såklart i allra högsta grad inblandade i den här striden om...
Men positiva vibbar.
Ja, men positiva vibbar har man utan tvekan i dagsläget. Men Mjällby som alltså är bara några minuter ifrån att slå rekord i nollor på rad liksom. Att inte släppa in mål. De är en poäng över kvalplatsen. Ja. Vad är det för serie?
Nej, jag förstår inte heller. Det är lika oviss som i toppstriden. Och helt plötsligt, jag tänkte ju att Mjällby borde börja titta på Europaplatser och grejer. För att deras
ansvar. Ja, där, och vi var ju redan.
En förlust hemma mot Göteborg. Så är man helt plötsligt där. Vad är det för mellanskikt?
Och det är Varberg som vi ändå hade liksom räknat bort helt. De är 3 poäng från Halmstad just nu. Sirius som vi hade räknat helt sig 4 poäng från Halmstad.
Nej, det lever ju.
Och det är 6 matcher kvar. Häcken är inte helt avskrivna från det där heller ännu. De är på 8:e plats.
Oh, just det. Bägge ändar så lever. Det är,
det är helt osannolik tabell vi har. Det är ju, på något sätt kan jag tycka att även om det känns just nu som att det är de två sämsta lagen över den här säsongen som är på de 2 bottenplattorna, att tänk om det hade levt ännu ett snäpp till. Vilken liksom häftig, ångestdrabbad, desperationsfylld.
Men det blir ju ändå nu med kvalplatsen och så vidare.
Jo, men inte på samma sätt.
Och så blicka ner mot Superettan där det är strid även om det kvalsträcket uppåt. Så verkligen. Kan ju bli en, jag menar för den neutrale, ett kval mellan IFK Göteborg och Helsingborgs IF. Riktigt mörk match.
Vi skänker en tanke till alla reseplanerare i de olika lagen som ska försöka lösa saker där i decemberkvisten när alla ska boka julresor och allt också. Och de ska försöka ta sig till en plats som ännu inte vet i och med hur kvalsträcken avgörs. Jag tycker innan vi går in fastnar där, vi måste ta Djurgården också tycker jag, som de faktiskt leder den här serien.
Det gör de.
Och gör det efter en 3-2 seger mot Kalmar, en match med två ansikten kan man väl säga.
Ja men jag är väl
nej, ändå... du...
Jo men första halvlek Djurgården leder ju jätterättvist, 3-0, har ju bud på fler mål. Kalmar dock har några kontringar där, någon omställning som kunde mycket väl ha blivit mål. I andra halvlek så Djurgården för ju fort, alltså de har ju fortfarande mycket goda intentioner, det ser ganska stabilt ut och sen så Kalmar kontra väl in i stort sett två mål och det blir darr på det hela. Men Djurgården löser ju det där.
Alltså de fixar den här matchen i den första halvleken och det är en strålande första halvlek de gör tycker jag. Det är allting på något sätt funkar för dem, de utmanövrerar Kalmar helt och hållet. Chilufya inleder målskyttet, Hjalmar Ekdal såklart på nick.
Med assisterad av naturligtvis
Magnus Eriksson självfallet. Och sen då på the cherry on the top. Alltså Emanuel Bandas avslut där. Det går inte av för hackerna.
Det är inte dåligt, det är inte.
Nej, det var kul för honom inte han får göra ett sånt mål liksom och...
Ja, i hans andra start i rad nu i Rasmus Schillers frånvaro. Och ja, han har ju spännande egenskaper.
Ja, och vissa vill ju få det där målet till, vad var det, Zlatan parallell och jämför. Ja, kan man tycka
det låter vi... han får titta åt andra hållet när han gör det och vara liksom otroligt mer ur vinkel om vi ska jämföra med det där England målet.
Mycket större match än Djurgården Kalmar i oktober.
Svag jämförelse, knappt 2+.
Nej, det är ett starkt.
Nu vill jag sträcka mig så långt som att jag tycker att Djurgården Kalmar är en större match än en vänskapsträningsmatch.
Ja. Om det tvistade i lärde.
Ja, så är det.
Invigning var det väl då förvisso va?
Ja, just det, var invigning för Friends också. Ja, det är sant. Det satte standarden.
Sverige-England.
Men jag är allergisk mot träning.
Jag håller med dig exakt men ändå.
Parallellen, kraftigt överdriven, summa summarum.
Ja, och dessutom en totalt onödig diskussion som var helt irrelevant för sammanhanget. Men sen, alltså Kalmar, de studsar tillbaka tycker jag. De kan ta med sig ganska positivt. Isak Janssons inhopp strålande när han ligger bakom Jonathan Rings reducering och sen även sätter reduceringen sen assisterad av en annan ring.
Sebastian.
Och slutar ju faktiskt den här matchen med en XG-siffra som är dubbelt så hög som Djurgården ska sägas också. Lite förvånande ändå.
Ja, men det var lite så här flipperspel i Djurgårdens straffområde vid något skede där. Jag kommer inte exakt.
Den pluppade upp några...
Men där det är mycket Kalmar fötter på bollen som nog noteras som avslut gånger flera.
Hoppa upp några decimaler där liksom.
Precis, men med det sagt, ja, alltså, det kunde ju, men det blir ofta så där när ett lag går till halvtidspaus med 3-0-ledning att man är inte lika noga. Och ja, jag vet inte hur mycket man ska ta ifrån sig rent statistiskt.
Alltså, de håller ihop det.
XG över en match är ju inte jätteintressant.
Nej. Det är ju... Men de håller ju ihop det. Det är det viktiga här. Absolut, det finns diskussionsämnen att ta med sig till Kaknäs. Att man ändå släpper in två mål. Och på något sätt bjuder in Kalmar den här matchen. Men...
Jag tror många av de frågetecknarna kommer redas ut nu när Rasmus Schüller är tillbaka från sin avstängning.
Så är det också.
Han är ju hur viktig som helst.
Så är det också.
Balans.
Så är det utan tvekan. Ska vi säga att Haris Radetinac tillbaka här nu också i matchen. Alltså, han är bra tycker jag som högerback verkligen. Han har tagit den där rollen och gjort den till sin efter Aslak von Witry försvann. Och Djurgården som då alltså ligger på samma poäng som AIK, 47 poäng. Detta Malmö som fick... En rant från Josip Ladan förut, 2 poäng efter Elfsborg som...
Befogad rant.
Elfsborg som är på samma poäng som Malmö också, men som vi inte ska prata om för vi inte blir kloka på. Sen har vi dessutom Hammarby på 5 poäng efter det, på 40 poäng. Och sen har vi IFK Norrköping på 39. Det är så det ser ut i toppen av tabellen.
Kalmar 37 också.
Kalmar 37, och det är de 7 lagen som inte kommer att få kvala till Superettan.
Det här är verkligen så. Ja, men resterande kan det faktiskt. Ja. Det är så sjukt.
Exakt.
Det där, vi ska säga att Häcken förlorar mot Halmstad hemma med 2-3. Och det är just därför som Häcken faktiskt kanske riskerar att...
Det var väl en ganska... Jag såg inte matchen, men visst
mycket
var det...
hög oktan i tillställning.
Ja, men var det inte en ganska bra vändning av Halmstad, eller?
Absolut, jo. Det var en vändning. Det var ju Sadat Karim som precis låg bakom en historia, gör 2-2-målet efter en timme. Och sen är det Emil Tott Wikström av alla människor, spelare som är väldigt lik Björn Anklev, enligt kollega Per Moman, som gjorde 2-3. Bara en sån sak.
Men oerhört viktiga poäng för Kalmar. Eller Halmstad, förlåt. Oerhört viktiga poäng för Halmstad i det läget de befinner sig. Och att faktiskt hitta tillbaka nu, för vi har ju hyllat Halmstad i många avsnitt och så vidare för deras robusta, stabila prestationer. Sen så har de hamnat i någon formsvacka här där poängen har uteblivit och det är ju kryss på sin höjd. Men nu ta en imponerande bok. Och framförallt alltså, arena,
och till alla highlight reel makers där ute som ska göra krönikor och diverse urklipp den här säsongen. Från 85 och framåt, det Malcolm Nilsson Särkvist gör i Halmstads mål där är bland det sjukaste jag har sett på år och dag sett i målvaktsprestationen. Han är fan i mig överallt. Han tar varenda liksom, jag tror Jeremie får ett friläge i 93 och han bara liksom parerar den åt andra hållet och slänger sig och fläker sig och jag vet inte vad, men det är overkliga sista fem. Så det, ja, och man märkte det också efteråt, det var ju tokjublande Nilsson Särkvist där och kramar alla och skitglad och firar med klacken. Och en HBK-spelare ute i fingerspetsarna från pojkåren och framåt. Så att kul och extremt välförtjänt.
Han har gjort en väldigt stark säsong.
Väldigt, väldigt stark säsong.
Så dagens ros från Josip Ladan går alltså till Malcolm Nilsson.
Och ris.
Riset har vi redan behandlat. Jag tycker det, jag som med japansk påbrå tycker att ris har fått liksom helt fel innebörd i allmänhet. Men det, jag ville bara få det sagt liksom att den språkliga diskussionen tycker jag borde tas.
Men man får något bättre.
Dagens
brunris då?
Dagens,
det kan få med,
dagens kvast till MFF.
Vitt ris, det är livets korn enligt mig. Det är samma ord som mat på japanska. Nu har ni lärt er någonting.
Gohan. Mäktigt.
Med det sagt tycker jag vi går till frågor istället för att fastna i en diskussion om ris.
Ja, det
jag ser här, David Vukovic vill höra Josip imitera Jon Dahl Tomasson, där ni har fått höra.
Exakt.
Mikael Stare och Felix Beijmo vill han också ha, men det får han vänta på.
Nästa gång.
Ja.
Nej, det är svårt att se
och alltså, är det bara folk från andra tidningar än oss som lyssnar på den här podden? Eller ja, Martin Agassi på Expressen?
Martin.
Omgångens tränare Josip, hur gör du för att bli bra på fantasy, frågar han.
Då kan jag kliva in där och säga att han inte alls är bra på fantasy, utan han har ju maximal tur när man har ett spökskepp, som det kallas, när man inte har ändrat en spelare sedan 12 juli.
Jag kan
råkar.
Som ni hör så är det väldigt mycket bitterhet. Ja,
det ska vi vara transparenta med. Det är väldigt mycket bitterhet när man själv lägger ner tid på det.
Ja, det här påminner mig om ett år när det var liksom så här SHL Dream Team här på redaktionen. Mm. När en av våra liksom mest hockeykunniga reportrar, Jonathan Nilsson, hade satt ihop ett lag. Och så hade vi en, på den tiden, en webbredaktör som hette Erik Avebäck, som då inte hade jättekoll på hockey och valde då att bara kopiera Jonathan Nilssons lag. Och Nilsson gör ju sina byten ju inte liksom under tiden, även kallad gruvan ska sägas. Han gör ju sina byten under säsongen liksom beroende på hur. Och Avbeck kan bara lämna sitt lag. Och Avbeck låg före honom före Jonte efter ett tag utan att ha rört laget.
Det var segersuccé. Segerrecept.
Så kan man göra. Jag tror att jag har glömt bort mitt allsvenska fantasylag också.
Har vi någon fråga för någon annan än
jag ska säga så att jag slängde ut den här frågetweeten alltså när vi redan hade börjat, så det är inte så lång tid på folk. Men jag tror att jag har besvarat ganska mycket av sånt som folk undrar oavsett. Och med det sagt så är det väl bara att ladda för kommande
det är ju
midweek.
Ja.
På tal om fantasy-termer.
Och det är ju två klassikermöten.
Där är det verkligen.
Malmö med AIK på onsdag och Göteborg-Djurgården på torsdag.
Absolut, det är Malmö AIK i morgon.
Den är mäktig.
Utan Mika Lustig som tog på sitt tredje gula kort. Så att, ja.
Vi har ju diskuterat det här, du och jag, Hugo, på redaktionen här tidigare. För jag tror ju här att AIK har större poängchanser än vad kanske...
Än vad jag tror, jag.
Ja.
Ja, de skulle jag beräkna till maximalt 10%.
Borta mot detta Malmö som verkar vara
för läsarnas transparens, vilket jag tror de också förstår i min ton, är att jag inte har någon kvantumfysisk bakgrund eller någon
det har inte jag heller.
Statistisk modell.
Jag har ingen statistisk modell eller någon kalkylation eller någon
kan man kvantifiera magkänsla?
Ja, det är det jag gör väldigt mycket, ska sägas. Nej, men jag tror inte att AIK har speciellt goda förhoppningar för att få 3 poäng med sig. En poäng skulle de nog kunna gneta.
Jag tror lite inne på samma. Jag tror att kryss kommer nog AIK vara mer än nöjda med om de får med sig. Malmö, för Malmö finns ingenting annat än en seger på pappret, och det måste de gå för. Kuriosa i sammanhanget också, 2 stycken sist. Det spelades inför, ja, nästintill på dagen 2 år, fulla läktare. Malmö AIK, det blir också 2-0, sent avgörande Malmö FF. Och annan kuriosa, AIK har ju fortfarande inte vunnit i Malmö sedan 1996. Så att det finns ju rekord att bräcka, och med tanke på vilken säsong vi har pratat om och att man blir inte klok på någon och hur dåliga alla är konsekvent, liksom varierar i att vara kassa, så är det väl kanske den här säsongen som ett sånt rekord ska slås. Nu tror inte jag det, men jag utgår från 2-1 till Malmö FF i det mötet. Däremot tror jag att Blåvitt kommer gneta till sig 1-1 mot Djurgården.
Det är precis min prognos också.
Mäktigt.
Men det vi däremot kan slå fast är ju att Degerfors Elfsborg har vi ju inte en blekaste. Vad det, det kan ju lika gärna vara 4-0 Degerfors som 5-0.
Alltså det finns så många matcher jag bara sitter och tittar på och tänker att jag har absolut ingen aning hur det här kommer gå. Degerfors Elfsborg är absolut ingen aning. Kalmar Varberg, nej, jag har nog ingen aning om den heller. Östersund Häcken vill jag slänga in där, att jag är inte säker på att Häcken åker dit och tar 3 poäng.
Inte.
Halmstad Örebro där, ja.
Ångest.
Ja, Örebro måste vinna, det kan vi konstatera.
Åh fan.
Med den solklara Norrköping Mjällby helt otippbar också, nej, så att
jag undrar bara, vilket är veckans finsmakarval, Månsson?
Ja, det ska vi reda ut här och nu.
Finsmakarvalet.
Mitt veckan bjuder ju på som lyxigast. Ja, jag lutar mig nog Degerfors Elfsborg då.
Mäktigt.
Den kommer jag sitta och bänka på. ja. Där vet man inte vad som kommer hända. Och de offensiva mot varandra, alltså, eller för det första, bara se Simon Olsson spela fotboll, gör jag gärna. Nummer två, se Degerfors anfallstrio möta Elfsborgs anfallstrio.
Match på Stora Valla.
Ja, oktoberkväll. Det är ju för sig, det argumentet funkar till varenda match. Men
det är oktoberkväll
på Stora Valla. Ja, men alltså, Valla och Örjans Vall.
19-0 match.
Vissa arenor gör
inne på Halmstad matchen.
Jag vet.
Vissa arenor gör sig bättre på en oktoberkväll, så är det bara.
Gud, ja.
Jag tycker det är lite tråkigt att det är att man delar upp att det är 4-4 och att det är liksom samtidigt avsparkat. Det hade varit lite roligt att slänga in lite tisdagsmatcher
där. Man gillar ju målplingen.
Oh, fast du vill ju också, det är ju många matcher du vill se. Och,
ja, men det kan man sitter med dubbla skärmar. Målpling från båda, eller ja. Och så följer, så du plockar ut de fina. För tips så mejla mig om ni vill ha ut en gourmetbräda av fina matcher.
Också shoutout till Discovery Plus Twitterkonto som är mycket mycket snabba med målrepriser.
Skadeuppdateringar.
Vad sa du?
Skadeuppdateringar.
Det behöver vi inte gå in på, men framförallt mål.
Det är de faktiskt
väldigt snabba.
Om man inte vill ha liksom en smörgåsbord eller Hugo Månssons tips, kan man kanske gå in på typ så här TV-matchen eller något dylikt sida och bara kolla vad är det för match live, vår resultatservice, där kan du se alla matcher. Oh ja. Följ för match
häng
på Sportbladet.
Häng med i liven.
Det är kanske det man ska säga när man sitter och poddar på Sportbladet. Med det sagt, så om ni har några andra funderingar, frågor och så vidare, ni vet vart ni når oss på sociala medier. Förhoppningsvis finns samtliga tre på Twitter och går även att nå på mail. Och dylikt. Med det sagt så tack Hugo, tack Josip, tack alla lyssnare, tack. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sam.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Amazon.